en podcast från Aftonbladet.
Sossarna, what's good? Magdalena Andersson är mer populär än någonsin, men samtidigt berättar SSU i sin valanalys att de unga väljarna inte vill ha deras politik. De säger att unga människor upplever att samhället blir sämre samtidigt som S styrt under en stor del av deras liv. Att det är obegripligt vad sossarnas politik och ideologi är och att de inte kan leverera den förändring som unga vill ha. Att de knappt har någon politik som riktar sig till unga. Och kanske värst av allt, att det inte är coolt att vara sosse. Aj, aj, aj. Tillåt mig att strö lite salt i såren. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, hallå!
Hej. Hallå!
Det har ju precis kommit ut en demoskop om de populäraste statsråden, eller man har liksom rangordnat vilka statsråd i regeringen man gillar bäst. Vad sa den? Vem vann?
Ja, men det var inte gillar, utan den som man tyckte man sköt jobbet bäst.
Gillar?
Ja, okej.
Okay. Vem vann?
Pål Jonsson, försvarsminister.
Pål med Å?
Pål med Å.
Varför?
Ja, det kan man fråga sig. Men jag tror det verkar som svenska folket har en viss förbläss för försvarsministern. För att på den socialdemokratiska tiden så var det oftast så att Peter Hultqvist också var den som var duktigast.
Är det den man tänker är liksom pappa som kommer lösa allt? Om det går åt helvete, och så tänker man att man lägger tryggheten i försvarspersonen.
Jag vet inte, men jag tycker inte att det förefaller orimligt att tro det.
Gunnar Strömmer tänkte jag annars skulle vara poppis.
Ja, men han är ju tvåa.
Okej, det går inte dåligt för Gunnar.
Jag tänker att försvarsministern är också en minister som inte har så mycket konflikt kring sig. Att även oavsett vem man har röstat på så kan man gilla en försvarsminister för att den håller landet tryggt på något sätt.
Men monsieur vuxen i rummet, statsminister Hjalmar...
Katastrof.
Nähä.
Katastrof. Delad 17:e plats.
Nej.
Jo.
Är det sant?
Ja.
Vad pinsamt.
Ja.
Här kommer komma några ord ur min mun som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle säga. SSU har kommit med en valanalys och det var saftig läsning. Jag tyckte det.
What have you become?
What have you made me? Kan vi snarare prata om. Okej, så SSU har funderat på varför det inte gick bättre i valet för Socialdemokraterna, och en slutsats som de gör är den här, att sossarnas vision om samhället de vill ha är för luddig i jämförelse med Moderaternas. De säger, Socialdemokraterna saknar en optimistisk framtidsvision där vi är mer jämlika och lever mer hållbart. Vi saknar även konkreta svar på hur vi ska nå dit. Socialdemokraterna behöver lägga fram en berättelse om vad vi vill se för samhälle på sikt. Någonting som de då menar att Moderaterna kunde göra tydligare. Och det här, mina vänner, är det vi ska ta fasta på idag. Om Ulf Kristersson var så bra på att visa vilket hus han vill att vi ska bo i, håller ni med SSU om att Socialdemokraterna har haft svårt att måla upp hur deras hus ska se ut?
Ja.
Absolut. Och det beror ju delvis på att de har den parlamentariska situationen. Alltså de hade inte så många som tyckte precis som dem, och alltså fick de svälja och genomföra en rad förslag som ju absolut inte har någon socialdemokratisk stämpel. Och jag håller med SSU till fullo.
Ja. Utöver det liksom parlamentariska läget, vad mer var det som gjorde att de inte kunde visa vad de vill framåt, vad de drömmer om, vilket samhälle de vill ha?
Men de har väl inte bedrivit ett idéarbete som är tillräckligt kraftfullt, för att då skulle man ju kunna, alltså, man skulle ju kunna kombinera de här två sakerna och säga att så vill vi ha det egentligen om vi fick bestämma alldeles själva, och det får vi inte eftersom vi inte har 51% av rösterna. Men nu är vi tvungna att ta hänsyn till våra samarbetspartner, och då får vi tyvärr genomföra saker som vi inte tycker är jättetoppen. Men vi gör det i alla fall.
Men jag har ändå svårt att förstå varför. Hade de liksom inte folk? Passade inte just nu? Var det ingen som kom ihåg?
Nej, men alltså, det där är ju jättevanligt med, folk, med partier som har suttit i regeringsställning väldigt länge. Det är att de tappar sitt eget idéarbete. Ett verkligen tydligt exempel på det var ju de fyra partierna i alliansen där det till slut var stendat. Det var tomt liksom i idélådan. Mm.
Är det som att man blir förslappad eller?
Man offrar så mycket för att, för att sitta i regering och för att vara överens med sina partners och sådär. Så till slut så, det här är något man tänker, det där tar vi tur med sen. Och så plötsligt så har man förlorat valet och då är det sen för länge sedan.
Som personlig utveckling när man är småbarnsförälder.
Det tar om 10 år. Men för jag tänker annars, bara som utomstående, man tänker att en politik vilar ju på en ideologi. Det borde inte vara så svårt att gå tillbaka till ideologilådan och bara plocka fram det här är vad vi står för, det här är liksom våra värderingar.
Nej, det är ju, det kanske inte är så svårt, men du måste ju också omsätta det i en kontext som är någorlunda konkret. Mm. Och för annars har ju människor, alltså de här övergripande målen säger ju inte så himla mycket om hur det blir i verkligheten.
Vi vill att alla ska vara mätta, varma och glada.
Ja, ja, nej. Men hur?
Men Ulf målade ju inte bara upp bilden av sitt hus, utan han målade ju upp hela kvarteret. Han hade ju med de andra högerpartierna bakom sig och kunde i alla fall ge intrycket av att de var överens. Medan på vänstersidan så fanns det ju inte ett riktigt lika tydligt regeringsalternativ. Väljarna visste kanske inte vad de skulle få om de la sin röst åt det hållet. Hur stor del av detta var Socialdemokraternas fel?
Nej, men det var ju inte Socialdemokraternas fel, utan det är ju för att det var ett regeringsunderlag där det var väldigt oklarheter i vilka som ville samarbeta med varandra. Om Centerpartiet och Vänsterpartiet skulle komma överens, vilka som skulle sitta i en regering, vilka som inte skulle sitta i en regering. Det fanns en massa krav som var oförenliga med att liksom komma framåt i förhandlingar och liksom samarbeten. Så att det var ju mycket lättare för oppositionen att samla sig, för de hade ju en gemensam sak de kunde gå till val på även om de var oeniga, och det var ju maktskifte, och det är ju en väldigt kraftfull sak att gå till val på, och det hade ju inte den andra sidan. Så att det är ju så det är ju liksom inte ett partis fel att det var svårt att få ihop.
Men hade man inte kunnat, jag vet inte, ta inspiration från typ när alliansen bildades, eller som nu med Tidöavtalet, att man kan väl hitta sätt att i alla fall, de här 10 punkterna är vi överens om i alla fall. Vi är inte överens om allt, men de här sakerna, som ni röstar på så får ni detta.
Det var ju inte sån stämning, det var väldigt hög konflikt mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet till exempel. Mm. Så att det var ju inte ett klimat där man satte sig ner och förhandlade om saker, eftersom Centerpartiet också sa att de inte förhandlade med Vänsterpartiet och att det fanns den här schismen. Så att det var absolut inte samma förutsättningar. Och det var samma då med alliansen, de hade ju också att man gick till val på maktskift. Alltså det är ju ett väldigt kraftfullt verktyg ändå att ha. Att man enas kring att man vill förändra makten eller att man vill förändra liksom politiken i någon riktning.
Alltså jag tycker det finns väldigt stora skillnader. Alltså Tidöavtalet och januariavtalet, de kom ju till efter valen. Båda två. Och det är klart att då kommer man ju överens om saker som man tror att man kan genomföra. Och det gjordes ju så även med januariavtalet ända tills det sprack när Liberalerna hoppade av.
Men då vet man också hur spelplanen ser ut när valet är klart. Innan kanske man har det här hoppet som Nooshi Dadgostar visade i den här dokumentären.
Ja, då lämnar man ju ute det som man inte kan komma överens om. För det står ju såklart inte i det där avtalet. Nej. Medan alliansen gick ju till val både 2010 och 2014 på ett gemensamt valmanifest. När det 2010 var ju en bibel. Mm. Alltså det var så tjockt och så mycket som man sorknade. Men de genomförde det till punkt och pricka. Och sen tog det slut.
Men liksom, vi är ju i samma situation idag antar jag då, att skulle det vara val idag skulle det väl vara samma konflikt på vänstersidan som det var inför valet. Alltså hur ska de lösa den här pucken framåt till nästa val?
Ja, men som de själva säger så är det ju inte det här en tid för gemenskap. Alltså när man sitter i opposition. Aha. Utan det är ju liksom en tid som, precis som vi sa, Socialdemokraterna har ett problem med sin politikutveckling efter flera år i regering. Alltså man måste sätta sig ner och så måste man se över vad man själv har, man måste politikutveckla, och sen så måste man liksom gå mot nästa valrörelse och vara liksom fastare i, jag höll på att säga fastare i köttet. Man måste vara fastare i vad det är man står för och vara tydligare i det. Och sen är det ju också mycket personkemi, och just nu så sker det ju ett ett ledarskifte i Centerpartiet till exempel. Mm. Och det är ju ett avgörande parti för vänstersidan om de ska få ihop ett regeringsunderlag, att de har med sig Centerpartiet. Och så där kan man ju inte heller sätta sig ner och försöka utmejsla någon slags gemensam politik eller gemensam plattform eller gemensamt samarbete med en person som inte finns. Så att det är ju någonting som kommer att ske mot slutet i så fall av den här mandatperioden.
Sen kan man ju, för att återknyta till din bild med att de var överens om hur hela kvarteret, så eller att Ulf Kristersson kunde presentera ett helt kvarter. Det där har ju en tendens att uppluckras under mandatperioder.
Tid finns.
Och ja. Det, om tidavtalet skulle spricka, så är det ju inte det första av den där, sån där typen av avtal, utan bara det senaste. De brukar aldrig överleva.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En sak som Socialdemokraterna ju har till sin fördel, det är ju Magdalena Andersson, och som hon kör nu. Hon är med i Alla mot allas final, hon vinner partiledardebatter, hon delar ut mat i soppkök och hon toppar förtroendemätningar. Hon är ju mer poppis nu än innan regeringsskiftet. Varför är hon det?
Men inte jättemycket mer. Hon har inte jättemycket högre förtroende nu än före regeringsskiftet.
Men hon är fortfarande mest poppis.
Ja, däremot har skillnaden mellan henne och Ulf Kristersson ökat dramatiskt. Men det beror mer på att förtroende för honom har sjunkit.
Ja. Men varför är hon så poppis? Varför går det så bra för henne? Vad är hennes fördelar?
Alltså, en av hennes absoluta fördelar är ju att hon är tydlig. Sen kan hon ju ha en nackdel också, att hon kommer ibland verka lite sur men, och liksom kantig. Men det kan man ju säga att efter nu i alla fall, kanske inte hela tiden efter valet, men nu så verkar hon ju så himla glad och sprudlande hela tiden. Så att då finns ju inte den negativa delen, så att säga.
Hon slipper ju också alla de här löftesbrotten.
Ja, just det.
Som den här regeringen tampas med. Att man har lovat någonting i en valrörelse. Sen kan man väl tycka att de har kanske overdone lite med sina löften. Men de har ju också, de går ju också in i en period av en helt andra förutsättningar med ekonomin runt politiken. Så att även om de kanske hade lovat andra saker som var lite lättare att uppfylla under valrörelsen, så skulle det ju bli svårare och svårare ju längre in i den här lagkonjunkturen vi kommer, eller ju närmare den vi kommer.
Så det är liksom
det slipper hon.
Okej, så det är lättare för henne då att vara skärmtrollet som
hon
är...
Hon behöver inte ta ansvar, hon kan ju bara lägga politiska förslag. Det som överraskar mig mer är att de inte är mer kreativa i de politiska förslagen de lägger, att de fortfarande håller sig väldigt mycket in som om de skulle kunna bli ansvarsutkrävda för den politiken de lägger. Alltså, man kan ju vara lite mer konstnärligt lagd när man är oppositionspolitiker än när man sitter i regering.
Men jag tror det beror på att de har inte byggt sitt hus. De har ingen kista av idéer eller ösa ur.
Vad behöver de göra för att få idéer då? Vad är liksom arbetet de måste göra för att nå fram
till
det här?
De måste ju samla sitt parti och skapa den här bilden. För att gå till val 2026 utan att kunna måla ut det här huset som vi pratade om nu förut. Det tror jag vore förödande, för inte bara för Socialdemokraterna utan för många partier om de inte kan göra det. Men särskilt naturligtvis för de regeringsbärande partierna.
Och hur går det liksom konkret till?
Ofta så samlar man ju partiet till någon slags genomgripande idédiskussion, och så är det någon grupp som får skriva ihop alla de här idéerna som kommer upp och sen så klubbar man det där.
Okej. Okay. Så egentligen som en helt vanlig personalkonfa på vilket jobb som helst när man sitter med post-it-lappar
ja,
i
men en grej som kanske de flesta kommer ihåg är ju Centers idéprogram som kom i och för sig vid det här laget ganska länge sedan, men det var när Annie Lööf var ny partiledare, och det var ju väldigt vildsinta förslag får man ändå säga. om månggifte och sånt där. Det gick då inte igenom i den slutliga manglingen, men man kan ju tänka sig att de hade ganska roligt i centern när de satt och spåna.
Ja, det tyckte jag. En eller två vinflaskor kanske gick åt, vi får se. Men det känns ju lite som att Socialdemokraterna lägger alla sina ägg i Magdalena-korgen, att som parti, att de hänger upp allting de har på henne om de nu inte har några idéer. Är inte det lite riskabelt?
Alltså det är väldigt riskabelt i politiken att bara använda sig av en person. Människor kan ju sluta, människor kan bli sjuka. Nu säger inte jag att någonting av det här ska hända Magdalena Andersson. Men det är en väldigt skön strategi. Jag tror att Centerpartiet kommer känna av det nu när Annie Lööf slutar. För de har hängt upp väldigt mycket på henne och lyft fram henne som sin stora styrka. Mm. Och då blir det ju en kris när en sån person försvinner. För att det liksom blir en hel identitetskris för partiet istället för bara för att man har liksom en förändring i ledarpositionen. Så att det är ju inte... det är ju inte en bärande strategi att ha. Och det visade sig i valet också egentligen, för Magdalena Andersson är ju inte statsminister. Mm. Även om man hoppades på att liksom hennes popularitet skulle bära fram dem till den posten, så gjorde det inte det.
Men jag tänker, vilka andra typer av personer skulle de behöva i toppen på Socialdemokraterna?
Jag tror att en sån här person som Mikael Damberg är jättebra. Han snackar om vad som helst och ser glad ut.
En gladis, är det det man behöver? En liksom ja, mångfacetterad
ja,
eller mångkunnig?
Som är liksom lite positiv, ser positivt på livet och inte deppar ihop. Alltså han är en antitesa till P1 Morgon som varje dag är en problemkatalog.
Alltså lyssnar man på, eller läser man SSUs valanalys, så vill de ju ha unga visionära typer som gör det coolt att vara sosse.
Coolt.
Ja.
Okay.
Ja, dit är det väl ganska långt. Men,
nej, men snälla, det känns som att vi satt här för ett år sedan och jag bara, ge mig en ung cool.
Nej, vi har kämpat med det här jättemycket. Men jag tänker så här, man kanske inte måste vara så snide idag. Alltså, måste man vara det?
Jag vet inte.
Nej,
jag vet inte. SSU verkar ju vilja
jag
att
talar
det...
i min egen
Men för dem
måste man vara cool.
Kan jag få inte vara cool? Tack.
Men för att få hoppa tillbaka till Magdalena Andersson, så är ju hon oerhört viktig för Socialdemokraterna. Hon är efterträdde en partiledare som var extremt lojal mot sitt parti. Han blackade ur när han blev bortröstad på grund av någonting som han tyckte var helt fel att han blev bortröstad för. Men det var jag tror också att han gjorde av lojalitetsskäl. Med honom vid rodret hade Socialdemokraterna inte ökat i valet.
Och det visste han?
Det visste han, det visste alla.
Det är sorgligt.
Ja, men då har de ju ändå tagit konsekvensen av det. Det blev hon istället. Det var ingen som nominerade någon annan överhuvudtaget. Vad det enda partidistrikt föreslog henne. Och hon är ju en extrem tillgång för dem. Mm. Men det är som jag precis sa, att man kan ju inte hänga upp allting på en person. Man måste ju ha ett batteri med folk som så att säga... alltså väljarna dels känner igen och dels i huvudsak tycker det är ganska bra.
Och okej, de har Damberg nu. Finns det några andra som de skulle kunna lyfta fram lite mer?
Ja, men de lyfter ju sin partisekreterare Tobias Baudin väldigt mycket. Och det tycker jag skiljer sig från hur man har använt sig av sin partisekreterare under ganska många år. Att det har varit en mer en liksom person lite bakom kulisserna mer. Och det är ju inte han nu, utan han är ju också en av de här företrädarna. Liksom. De är ju en liten trojka där, Damberg, Andersson och Baudin. Uh-huh. Och sen så finns det ju, de har ju fördelen nu, det här med att de liksom har ändå speedat upp med att de har ju många kända politiker för att de har varit ministrar. Så att de har ju liksom nu i alla fall liksom fortfarande fart i att ha liksom kända politiker. Det kommer ju avta med liksom mandatperioden. De kommer att liksom falla i glömska i större utsträckning.
För jag tänker om ni skulle få ta en person från andra laget, från högersidan, och ge till Socialdemokraterna för att de skulle lyckas. Vem skulle ni ta?
Gunnar Strömmer.
Denna Gunnar alltså. Every time. Han har ju något.
Nej, men han har ju en sällsynt bra kombination av att framstå som väldigt trevlig, är oerhört kunnig och så verkar skärpt.
Ja.
Det är ju en jättebra blandning för en politiker.
De behöver ju någon som står för någonting på ett tydligt och trovärdigt sätt. som folk lyssnar på och som folk tror på när de säger någonting. Att det, liksom, det här är det de jobbar för.
Och det inte känns som att den kommer ändra åsikt så fort vinden blåser åt ett annat håll.
Exakt. Jag tror att de har potential i Magdalena Andersson att hon ska vara en sån politiker. Men om man ska ta någon från andra sidan så är väl den mest framgångsrika politikern Jimmie Åkesson.
Mm.
Alltså han är stringent och trovärdig, han pratar så alla förstår. Han har sagt samma sak i 20 år. Det är ibland skrämmande att han orkar med sig själv, tänker jag, att säga samma sak. Och han har själv sagt att han ibland knappt själv står ut.
Okej, så Socialdemokraterna gick ju visserligen framåt i valet från valet innan. Men enligt den här valanalysen så har ju sossarna ett verkligt problem med att deras väljarbas håller på att dö. Om de lyckas måla upp sin vision tydligare och odla några riktiga stjärnor i toppen, räcker det eller finns det någonting mer de måste göra för att komma tillbaka?
Nej, men jag tror, alltså, även om vi nyss kastade det här i papperskorgen, men jag tror att de måste bli liksom lite coolare, lite hippare.
Uh-huh.
Att det måste vara alltså det måste finnas något spännande kring Socialdemokraterna. Och alla framgångsrika partier har ju oftast någonting av den varan. Om de inte så att säga bara är släpvagnar åt något annat större parti. Så att det tror jag är viktigt. För att ingen vill ju vara med i något tråkig gäng.
Nej. Och det är lätt att bli tråkig när man har suttit på makten så länge, kanske.
Ja, och sen också kanske väldigt ofta refererar till, ja, det var redan så på Möllers tid och sådär. då vet ju liksom 75% inte vilken jävla Möller pratar om.
Inte jag heller, ingen aning.
Alltså, SSU pratar ju också om att det behöver vara att unga känner att det är ett parti som kommer göra skillnad för deras liv.
Just
de pratade om att det fanns för lite politiska förslag som var just för unga.
De kunde typ bara peka ut ett och det var gratis kollektivtrafik. Exakt. På sommaren.
Att man ska göra det bättre för alla, men samtidigt hade de ju en liten motsägelse i den här valanalysen. Och det var att de skrev att ingen röstar på ett parti för att göra det sämre för sig själv, för andras skull. Och ja, men är det inte just det som är socialism? Att man offrar någonting av sin egen välgång, eller vad man ska säga, för att andra som har det sämre ska få det bättre. Så där kanske de har lite av en utmaning då, socialdemokratin.
Det är tur att det inte är fler som är 18 plus och under 25 som sitter i olika beslutande församlingar.
Nej, men alltså, de måste kanske då förankra sin ideologi också i den här liksom unga generationen.
Mm.
Som ju handlar om just att man för liksom kollektivet offrar någonting för att göra det bättre för alla då.
Att liksom äga den grejen, stå för det.
Ja, det att är det liksom är ju ändå det som är grunden för socialdemokratin.
Mm.
Så det kan ju vara lite svårt att se, även om det kan vara lite svårt att se den ådran just nu, eftersom man har då haft januariavtalet och man har drivit väldigt mycket liberal politik.
Jag men skulle liksom säga att det är grunden för vad alla partier tycker att de gör.
Att de vill göra bättre för alla.
Ja.
Mm. Men jag undrar ändå, en sån här valanalys som kommer från Ungdomsförbundet, kommer Socialdemokraterna ta den här kritiken på allvar?
Alltså, de vet att det finns ett arbete att göra här, och Magdalena Andersson pratar ju om det hela tiden nu. Att det här är liksom tråkigt att vara opposition, men det är väldigt nyttigt för partiet att göra just den här, liksom, att utveckla folkrörelsen och de liksom politiska idéerna.
Men kommer Magdalena Andersson sätta sig ner, läsa den här pdfen och säga, good point. Det här ska vi lyssna på.
Nej, men de gör ju en egen valanalys, och det är klart att den kommer ju vara mycket viktigare. Den här kan ju säkert ses som att inspela den, men så det vuxna partiet kommer ju göra en egen. Gör en egen.
Och jag tror att vissa delar av det här skulle vara med i den vuxna. Vad ska man säga? Så, vi pratar ju om vuxna människor en dag, människor som är unga och som röstar. Nej, men alltså, det har ju ändå varit många år nu när socialdemokratin har frågat sig själva, vad är socialdemokratin? Mm. Problemet är ju att man har haft en ledning som har suttit i regering, och man har inte haft tid att lyssna eller svara på den frågan, och nu har de ju den tiden. Mm. Så att det ska bli väldigt intressant.
Och nu har
att
vi gett dem en strategi. Varsågoda, vi har löst socialdemokratin. Varsågod, Magda. Det I vårt program är det inte bara de snälla barnen som får julklappar, utan alla får. Och det har blivit dags för julklappsutdelning till partiledarna Lena och My. Ni är ju såklart de enda jultomtarna som Sverige behöver.
Stackars Sverige.
Så, jag vill veta vad ni vill ge Ulf Kristersson.
Ja, jag vill ha igenom en dos ödmjukhet.
En dosa ödmjukhet.
Ja, därför att han kan inte hålla på och säga så när vi vann valet, när vi förlorade valet, om vi ska säga vi.
Med en fin rosett på. Jag håller
nej,
med
men dig. Alltså, och liksom, det har varit en ansträngande höst. Nu vill jag bjuda in er tillsammans med, att liksom avrunda hösten tillsammans med min familj och dricka glögg på Sagerska huset. Nej, tack. Dos ödmjukhet.
Vad får han av dig, My?
Ja, men jag... Min känsla var lite att jag ville ge dem alla någonting som har med hälsa att göra, för att det är ju liksom, valrörelse är så ohälsosamt på alla sätt. Men jag tyckte att Ulf Kristersson var den svåraste, och det är ju för att jag har ju ett litet träsk som jag hamnar i när det kommer till Ulf. Mm. Och det är att jag är övertygad om att han egentligen borde vara så här slam poetry och jag kan liksom inte komma ur det här att varje gång han har en presskonferens som den han hade nu häromdagen, där han liksom bara sa nonsens, men liksom är upprepad och liksom lite såhär i takt.
Ja, just det,
att
just
det liksom
ja.
Faller in i det. Ja, så att jag tänkte mer att jag skulle ge honom någon slags såhär, ja men utveckla den förmågan.
En metronom kanske, en, så här tick, 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 så han hittar liksom sitt
ja,
tempo.
Vilken bra idé ja, som han kan ha på sitt bord i Sagerska. Ja.
Vad vill ni ge Nooshi Dadgostar?
Ja, jag vill ge henne en feministisk grundkurs, och den ska hon få dela tillsammans med sin ledning. Och där ska de lära sig att inte säga jävla fittor, bland annat.
Jättebra kurs.
Mm, och det tycker jag är jätteviktigt för henne, att hon genomgår den här tillsammans med sina kamrater. Därför de är nämligen ett feministiskt parti, för de verkar ha glömt det. Och nu tycker jag att de behöver det för att komma tillbaka till så att säga. Good old times.
Du är så omtänksam.
Mm.
Alltså, jag har också en kurs. Det är konstigt nog. Alltså, jag vet att jag tänkte ge henne någonting som riktigt irriterar henne. För att jag tror att hon gillar det.
Och blir lite retigt.
Ja, att bli liksom lite retigt och bli sur och tycka att någon är dum.
Mm.
Så varsågod, Nooshi. En kurs, en influencerkurs, tänkte jag. Alltså, det skulle passa. Hon skulle kunna lära sig att det ser så där härligt ut på toppen av ett berg. Att se sådär glad ut när man liksom
hur
är hemma och
fixar. Ska sitta bäst på huvudet.
Exakt. Alltså fota all sin mat innan hon äter den. Slabba upp en sån här entrecote med pommes och lite sås. Vem äter pommes med sås? Det är
jag! Jättegott!
Såklart du gör.
Ja.
Och liksom bara fota den sån här glatt.
Härligt.
Hashtag leva livet. Hashtag.
Ebba Busch. Vad ska hon få i år?
Vem ger man till någon som har allt?
Hon får ett psykologsamtal. Det krävs, det här med att hon tror att hon talar sanning, det tyder ju på en väldigt skev verklighetsuppfattning, och det är där det ska så att säga börja, med ta sin utgångspunkt från.
Nej, men du är en sån omtänksam tomte.
Ja,
ja
du verkligen... och inte massa grejer, massa klimatförstörande saker, utan här är det... olika typer av upplevelser.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Årets julklapp.
Ja, jag tänkte också upplevelser. Jag har faktiskt gett ett psykologsamtal till någon annan. Vi kan ta det sen. Men jag tänkte också att hon behövde en upplevelse, någonting stillsamt. Typ så här floating.
Ah, ta det lugnt.
Ja,
ah.
Tagga ner.
Okay. Magdalena Andersson.
Och improvisationsteater. Ja, därför att hon kommer, det där kommer att göra susen för henne. Då, just det här är hennes ganska, ibland ganska bitska framtoning. Hon har fastnat lite, tycker jag, i den där rollen, och nu behöver hon hjälp genom improvisationsteatern att frigöra sitt roliga jag som hon enligt alla har.
Ja, precis, för du har sagt det någon gång att hennes omgivning säger att hon är otroligt skojig.
Mm. Och det tycker jag att hon borde, det tycker jag att hon borde visa mer av.
Kör, ja. KBK.
Mm.
Ja,
hon behöver också någonting som väcker liksom lite livslust och glädje, tänker jag.
Ja.
Efter att hon har träffat oss journalister på Riksdagsjournalisternas fika nu i veckan, så jag tänker att hon behöver slippa journalister ett tag. För att hon verkar irritera sig otroligt mycket på oss. Och då tänker jag så här, julklapp, varsågod, 2 veckor. Du får vara i fred. Du är inte statsminister så länge. Ingen kommer bry sig om dig på 2 veckor.
Johan Persson.
En vegetarisk kokbok.
Ah! Utforska andra delar av kostcirkeln.
Mm, alltså jag kommer säga en sak nu som jag säger inte att det här har med Johan Persson att göra. Men under valrörelsen så fick mitt barn äta väldigt mycket korv för, alltså min treåring, för att det var lätt, tiden var knapp och hon älskar korv. Det är liksom minsta motståndets lag och så vidare.
Du säger att alla partiledare är treåringar?
Nej, jag säger bara så att hon blev jätteförstoppad av det. Och det drar jag inga slutsatser om annat än att jag berättar just denna faktan. Och nu säger jag att lite vegetarisk kost skadar inte om man blandar upp det lite.
Varsågod.
Varsågod.
Lena, vad får Johan av dig?
Ja, han får ju såklart en tallektioner. Så att han slutar fladdra runt och säga konstiga saker, vilket skadar hans anseende. Så att det här är inte något dåligt, utan det här är liksom gå till botten med det här slafsandet.
Märta Stenevi.
Jajamensan, hon ska få men det här, jag måste säga Per Bolund först.
Ah, okej, vi tar Per Bolund först.
Ja. För han får nämligen också improvisationsteater. Han måste också komma loss. Han ser ut som en stenfigur.
Slappna av lite.
Ja, och därför så får när han är borta på den här kursen då, för den är ganska lång.
Så, men ingen kommer att märka det.
Så ska Märta få en roligare partner. Som hon har lite roligare med än Per medan han är borta på kurs.
Har du något konkret förslag på vem det ska vara?
Nej, men det finns säkert många där i Miljöpartiet som skulle kunna passa. Jag vet inte. Men...
Roligt. Vad får Per Bolund och Märta Stenevi
av dig? De får en gemensam present av mig. Och det är inrättandet av en skogsriksdag. Varsågod.
Vad är det?
Nej, men det finns ju så här landsbygdsriksdag. Det finns ju olika typer av riksdag. Alltså det är väl någon slags möte där man diskuterar frågor kring ett ämne.
Mm. Och elevriksdag har jag varit på många gånger.
Elevriksdag finns det. Och då tänker jag så här. En skogsriksdag. Någonting de kan engagera sig i och syssla med medan liksom den här regeringen monterar ner klimatpolitiken.
Just det.
Någonting som är lugnande för dem.
Hemmaplan.
Ja, och också tycker jag att det är en bra idé.
Ja. Varsågoda, det kommer idéer här.
Lite politikutveckling för er. Skogsriksdag, varsågod.
Annie Lööf, på väg ut genom dörren. Vad ska hon ha på vägen?
Ett ben. På vägen? När hon kommer ut genom dörren ska hon få ett meningsfullt jobb.
Ja, och vad är det?
Ja, alltså har ju många intressen. Men en av dem handlar ju om kvinnor och jämställdhet och kvinnors mäns våld mot kvinnor och sånt. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara en uppdrag inom den sektorn som hon skulle kunna driva med stor emfas.
Det skulle hon göra bra, tror jag. Vad säger du?
Alltså hon behöver ingenting nu, hon har sin frihet. Fly little bird fly.
Sist men inte minst, Jimmy Åkesson, vad får han i julklapp?
Ja, han får ju då en personal shopper. Alltså dessa kavajer, dessa enormt fula slipsar. Det finns mycket att göra där. Och kanske framtoning kommer att bli oerhört mycket bättre.
Det var omtänksamt. Mm. Vad säger du?
Alltså det är terapi.
Terapi?
Ja, precis. För vad gör man när alla ens mål och drömmar har uppfyllts? Ja. Alltså man får ju total identitetskris. Det har inte hänt mig. Men jag har hört talas om att det blir så.
Men han har ju fortfarande inte någon ministerpost.
Nej, men jag tror att han ändå liksom är där. Det börjar krisa nu. Ja. Vem är jag?
Hitta
vad ska
annan
jag
mening.
Göra? Vad är meningen med livet? Ja. Mm. Alltså ett helt livsverk. Ja, terapi.
Tack så jättemycket My och Lena. Otroliga julklappar och tack så mycket för idag och god jul!
Detsamma till dig!
Nästa avsnitt blir mitt sista för en runda till. Men det ska vi snacka mer om då. Vi som har gjort det här avsnittet är producent Olivia Svensson, experter My Råväder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. God jul på er och ta hand om er. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hold up. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.